Det har tagit ett tag för mig att komma runt Lundin-familjen. När man började prata om dem för, kan det vara 20 år sedan, kanske till och med ännu längre, då tyckte jag att det bara såg ut som mycket risk, någonting jag inte förstod mig på alls. Då var jag liksom total tech-nörd. Men de har verkligen bevisat sig, och det är ju det här, jag tror det är det som är själva grejen. 20-talet är råvarornas decennier. Hej, du lyssnar på Antiloop med Syding och Mr. X.
Och Mr. X.
Vi tänkte prata om precis allt möjligt. Jag tog en promenad idag med Tins Erik Springhorn, och då pratade vi om de här 149 bomberjättarna, alltså kinesiska fighter jets som har flugit över Taiwan de senaste dagarna. Då tog han upp en idé. Vad gör man om mot förmodan Kina skulle göra någonting riktigt jobbigt mot Taiwan? Alltså så här, vad är the Taiwan war trade? Vad köper man? Vad säljer man?
Intressant. Jag skulle ju försöka exponera mig mot någon slags metaller eller någon slags råvara.
Ja, det är ju så här att om vi ska ha en grön omställning här i världen, då behöver vi de här sällsynta jordartsmetallerna. Vi behöver allt möjligt som ska in i magneter, motorer och batterier. Och som det är idag så kontrollerar Kina det här till mellan 90% och 100%. Det gäller både grafitanod, eller anodgrafit får det väl heta, och alla de här sällsynta jordartsmetallerna som de då tillverkar på ett ganska smutsigt sätt. Men ja, och det här finns inte vare sig i USA eller Europa, men det finns fyndigheter.
Det är väl så att 99% av all grafit kommer väl egentligen från Kina?
Ja, de har gruvorna. Men framför allt, de har själva processindustrin för att ta grafiten som man gräver upp och rena den med någon elektrisk process för att göra den användbar till batterianoder.
I de här sjukt stora ugnarna, de här Harper-ugnarna, som de är ju groteska.
Ja, men ganska grejen att i Kina, så det är kul att du nämner Harper-ugnarna. I Kina så använder man en elektrisk process. Den blir inte riktigt lika bra, och den är mycket värre för miljön, om jag har förstått det rätt. En mycket, mycket större koldioxidavtryck.
Inte bara ugnen, utan själva transporten också till hela Europa och hela Amerika.
Men här i Europa så skulle man kunna ta upp grafit och baka just i Harpers ugnar med en termisk process istället för en elektrisk process. Och då blir det mycket bättre grafik och mycket, alltså en tiondel koldioxidavtryck.
Det låter ju ganska bra. Finns det något sätt att exponera sig på det?
Ja och nej. Det finns ett pyttelitet bolag som heter Leading Edge Materials, som är noterat i Kanada och i Sverige. Det råkar vara en gammal bekant till mig som är vd där. Och han kom faktiskt förbi för några dagar sedan, så vi spelade in en liten intervju som är i slutet av det här avsnittet. Leading Edge Materials har grafitgruvan, fulla tillstånd och allting sånt där. Ni kan höra Filip prata om det här. Men man är ju inte liksom i mål med att tillverka själva anodgrafiten, utan man behöver köpa såna här Harper-ugnar och sen också anpassa processen så att den blir, ja, men funkar med batterifabrikernas krav, till exempel Northvolt. Men nu pratar vi 2024 ungefär innan de här grejerna är igång, både batterifabriken och Leading Edge produktion.
Men det som verkade ganska lovande var väl ändå att de hade en open pit, så att säga, utan de har ju alla tillstånd. Det enda man behöver är den här ugnen och lite, inte permits, men...
Nej, alltså bara... hela gruvan har, den är fullt tillståndsgiven av Miljöverket och allting, så den är igång.
Men det är väl något snack om den här Norra Kärl eller något sånt strul som jag läser i alla fall.
Ja, då är det så att Leading Edge har en annan fyndighet, och den heter då Norra Kärr. Där finns det kan vara världens bästa fyndighet av tunga, sällsynta jordartsmetaller.
Så det har ju väl egentligen ingenting med grafiten nu. Grafiten i sig är ju bara kopplad till själva elbilarna, medan Norra Kärl är ju någonting som har med metaller att göra, som egentligen inte alls har med nuvarande liksom affärsidén.
Det spelar ingen roll vad man säger för negativt om Norra Kärr, eller att de inte fick tillstånd. Det är inte liksom det Leading Edge handlar om idag. Men skulle den här Taiwan-traden bli av så att man på något sätt stryper flödet av jordartsmetaller från Kina, som ju alltså kontrollerar hela den marknaden också utöver grafiten, ja, då blir Norra Kärr så viktigt att jag skulle tro att Europa tvingar Sverige att öppna den där gruvan.
Intressant. Då ska man ju också påpeka att aluminium har gjort en 13-year high, nickel har gjort en 7-year high och uran har ju också gjort en decade high. Och liksom att inte vara exponerad mot de här metallerna just nu eller bara råvarorna, det känns ju ganska befängt.
Vad menar du när du säger citat just nu?
Nej, men det känns som att vi är inne i liksom en ganska stor super bull cycle, och om man inte liksom har åtminstone exponerat sig på något sätt mot den cykeln, så tycker jag att man man ligger lite fel. Alltså det finns ju otroligt fina bolag där ute, speciellt i mining-sektorn som håller på med de här rare earth-metallerna eller tunga metallerna.
Och när du säger cykel, då tänker jag på det här sättet. För
ja,
här
hela elektrifieringscykeln liksom, med koppar, hela Robert Freeland-tesen liksom, att man ska, liksom, ifall vi ska ställa om och verkligen liksom uppgradera hela samhället, då måste vi ha mer koppar. Vi måste ha alla de här metallerna för att det ska ske den här förändringen.
Exakt vad jag var inne på. Vi har varit genom en 10-årsperiod som man kan kalla för social media och search. Då Facebook, Google, Alibaba, alla vilka du nu än vill, de har rusat i 10 år. De har drivits bland annat av indexeringssjuka och penningtryckande. Samtidigt så har gruvindustrin, inte minst uran och guld och allt möjligt, varit igenom en liksom nära på decennielång bear-period. Men nu tror jag 20-talet skulle kunna bli någonting tvärt emot. Alltså jag tänker inte gå in här och säga att liksom ge upp alla social media och sådana företag. Men däremot så tror jag att relativt sett så kommer alla de här metall- och gruvföretagen gå så oerhört mycket bättre än de andra.
Då finns ju faktiskt ganska fina. Jag är ju extremt pro Lundinarna. Liksom Ian, Lukas, Adam och Jack. Alltså det är ju det är sån sjuk mentalitet i den där familjen. Utan de bygger så otroligt mycket värde och de är så långsiktiga. Och det är bara varenda liksom prospekt de tar upp. Det är en jävla framgångssaga. Kolla Lupen nu liksom, med oljan. Kontra den med liksom Coopen i USA eller Hallen. Eller liksom alla med Halliburton och de här stora bolagen. Alltså Lupen går som ett jävla tåg. Alltså det går i nättaket varenda dag. Medan som andra, inte läkar, men det är inte alls lika bra. Och sen om man bara tar deras, säg Lundin Mining eller Jose Maria, typ den största koppar- och guldgruvan i hela Sydamerika eller vad det nu är. Nu kanske jag är dåligt påläst, nu blir alla jättesura. Men ja, stor koppargruva.
Då är det nog Sydamerika, även om jag inte kan någonting med det där koppan brukar vara.
Nej, men det är liksom det är sjuk management och du köper verkligen value. Jag tror det är helt rätt att vara i den sektorn.
Det har tagit ett tag för mig att komma runt Lundin-familjen. När man började prata om dem för, kan det vara 20 år sedan, kanske till och med ännu längre, då tyckte jag att det bara såg ut som mycket risk, någonting jag inte förstod mig på alls. Då var jag liksom total tech-nörd. Men de har verkligen bevisat sig, och det är ju det här, jag tror det är det som är själva grejen. 20-talet är råvarornas decennie.
Sen tycker jag också att det är lite konstigt ifall man kollar på alla liksom Facebook, Amazon eller vad det nu är, att man inte är intresserad liksom vart material kommer ifrån och hur det bryts. Liksom det borde ju vara ändå ganska intressant, för det är det som gör att de här bolagen i slutändan kan gå runt. Men ifall det inte fanns koppar, nickel, aluminium och de här grejerna, då skulle ju ingen av de här bolagen egentligen finnas. Så du borde ju vara ganska intresserad av hur de här grejerna kommer upp i marken.
Mm. Ja, verkligen. Vi har en metall som vi inte har nämnt ännu. Guld. Vad tänker du där?
Jag är ganska, inte skeptisk, men jag har liksom ingen view. Jag har sedan länge liksom trott att det ska vara en ganska lateral marknad här. Det kommer att och skvalpa. Dollarn är liksom ganska stark, vilket kanske sätter lite käppar i hjulet för guld. Men jag tror den här dollarstyrkan, den kommer nog fortsätta, och guldet kommer nog ligga kvar här skvalpa. Men ifall vi etablerar oss över 1800, då tror jag att det är take-off för guld. Liksom. Då kommer det verkligen inte gå i nättaket, men det kommer minst nu gå upp mot 19-2000 där någonstans.
Om man skulle försöka definiera vad betyder etablera sig över 1800, det är ju lite så TA-speak.
Ja, men ifall priset hålls över 1800 i, inte några timmar, men säg några dagar, då kommer det liksom trigga vissa nivåer att vi kommer behöva köpa upp det ännu mer. Och var väl för någon vecka eller några veckor sedan, Palantir, det kanske var ganska länge sedan, men att de gick ut och köpte bullions i guld. Det kanske inte var en jättestor del av deras balance sheet, men det är ändå en liten indikation på att folk börjar bli mer positiva till guld. Och sen hela den här inflationstesen att det kanske inte är så himla smart, eller vad man nu ska kalla det, att bara för att inflationen är hög så ska guld gå i nättaket, utan sen ska man också ha i bakhuvudet att liksom hela guld, tycker jag i alla fall, det är sjukt manipulativt liksom priset. Man ser det liksom ganska lätt hur när Asien öppnar så går det ganska bra. Sen är USA och liksom COMEX, som att Asien och Indien, de trader nästan bara bullion, så det är bara fysisk guld. Så då måste ju guldet åka fram och tillbaka med valmen. Liksom när Nysö eller CME och allt det här öppnar, det är ju bara papperskontrakt. Så helt plötsligt så får du en rabatt på det. Så då är priset mycket mer volatilt. Så det finns liksom, det är stora liksom institutioner som manipulerar det där priset. Det är liksom ingen snack om saken. Och JP Morgan och andra grejer, de blir ju fällda för hela tiden, men de får en liten bot på någon biljon och sen så betalar de det, så fortsätter de liksom. Och det är bara för att man inte vill visa för att liksom dollarn och hela systemet är liksom utsatt för en ganska stor fara. För det är, man ska ändå ha det i bakhuvudet. Jag är inte någon liksom Armageddon-person och tror att hela fiat-systemet ska kollapsa, snarare tvärtom. Dollarn, min ledtes är väl egentligen att liksom dollarn kommer vara så pass stark att hela Europa kommer klaga på att USA har en för stark dollar. Så jag tror snarare att man drar upp dollarn i nättaket, för att sen så kommer alla andra dra ner i. För det blir som stor, liksom allting är nominerat i dollar. Kolla alla råvaror, allting är i dollar. Och ifall dollarn är stark, då kommer mindre nationer få betala för det. Och det är inte så jättelukrativt.
När just du och jag pratade senast, har jag för mig i alla fall, då var vi lite negativa, eller du i alla fall pratade om möjligheten för en nedgång, en rekyl.
Och ja, vi snackade väl lite om det där med risk management, att man skulle sälja av det som hade gått riktigt bra, typ EQT, Investor, alla de här bolagen. Och jag tror väl de är ner kanske typ 20-25% sen vi snackade. Och ifall du skulle ha allokerat det till något fint, nu säger inte jag att man ska liksom ha köpt det i världens fina väljobolag och gjort en alfa på liksom 50%, men du kunde åtminstone exponera dig mot ett annat bolag som inte hade den gummisnodden och liksom risk-rewardet där uppe, för det var liksom inget bra risk-reward där uppe, utan just nu så tror jag att det här dippköpet, det är lika bra som att köpa dippen när corona kom. Alltså det är Q3 kommer vara lite tråkigt, men Q4 och Q1 nästa år, det kommer vara fantastiskt. Vi kommer stå i all time high, S&P kommer stå i 4700 i Q1 nästa år.
Men hur vågar du vara så, alltså dels prata om risk management när vi var på absoluta toppen, och nu när vi är ner det är inte ner så mycket från toppen, ja precis, det är bara 5%. Det är väl liksom de största rekylerna vi har vant oss vid att det blir nu för tiden. Och då bullar du dem, säljer ju.
Ja, Bullard, Kaplan, Rosengren, alla de här människorna säljer på toppen. Det är så fruktansvärt roligt att de kommer undan med det. Och sen att man basunerar ut att man ska retire när man har 12 månader kvar. Alltså det bevisar ju bara än en gång att det är de här människorna som är de smartaste. Och ifall du inte följer de här pengaflödena, hur de här människorna skriker ut sig grejer. Det var det som var hela tesen förut också. Att det spelar liksom ingen roll ifall vi taprar i Q3, Q4. Det är bara hela agendan att man börjar snacka om det. Det är det som skapar rädsla i marknaden, och ifall man inte fattar det, då sitter man här med hela snegunga i de här bolagen. När du kunde ha sålt på toppen och sen försökt tajma lite nu.
Men är det verkligen redan dags att köpa? Men om Fed-ledamöterna går ut och säljer, de är inte klara efter 5%, och vi pratar om inflation,
att de skulle sälja,
har överraskat.
Jag har för mig att de skulle sälja enskilda aktier, och det var väl för att de inte kunde äga vissa grejer liksom med policy och skitsamma. Nu ska de bara äga SPY:n och ETF:en och sådana grejer. Så egentligen så kommer de väl undan det ganska lindrigt, förutom att de avgår helt plötsligt, för det är absolut inte acceptabelt i den liksom inre cirkeln.
Men du tycker i alla fall att det redan börjar bli en corona-trade, alltså
jag
kan köpa
jag gillar att sticka ut hakan. På samma sätt som jag sa att, liksom att det är tråkigt att stå utanför tåget, så tror jag att det här är världens jävla dippköp. Det är samma dippköp som corona.
Finns det en risk till här, och det är att Fed-chefen Powell börjar prata om att han ska bytas ut, och om han byts ut då ska marknaden förstås testa den nya, se hur dovish blir den nya chefen.
Ja, jag satt och lyssnade på när kongressen frågade ut Powell, liksom Elizabeth Warren och Janet Yellen, alla de här liksom, ska jag frågasätta Jerome, liksom, det spelar ingen roll. Jag menar, ifall de skulle haft en demokrat där, det skulle vara exakt samma sak. Liksom Elizabeth Warren säger att Jerome Powell is a dangerous man. Man bara, kom igen. Det är sådär, vem som helst som skulle ha suttit där skulle ha gjort exakt samma sak. Och sen så skyller man på att han inte har gjort tillräckligt mycket för climate change. Liksom, det är såhär, det är bara ett spel för galleriet för att man ska ha någonting att skylla på. Det är liksom egentligen ingen substans i det där som kommer ut. Utan jag tror det spelar ingen roll vem som är Fed-chef, utan det kommer vara samma skit som vanligt. Man säger lite så här innan man blir Fed-chef att jag är pro-guld och bla 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 bla, men sen när man väl kommer där, det är en strikt skola, alla är lärda, har gått liksom på samma jävla universitet och lär sig exakt samma skola. Det finns bara en väg, och det är att trycka pengar. Jag menar, skulle någon kunna förespått liksom 2013, 15, 17 att vi skulle fortsätta med samma takt, om inte mer, i deras balance sheet? Jag menar, varför ska vi inte fortsätta trycka mer pengar de kommande 10 åren? Alltså, vad är det som kommer stoppa oss? Vi har höjt debt ceiling 13 gånger. Varför ska vi inte höja den 14 gången?
Ja, det är jag tror att det är 78 gånger på 61 år, och det är ungefär 100 gånger på 100 år. Så alltså, debt ceiling, det är verkligen bara spel för gallerierna. Det är inget debt ceiling.
Skakar om marknaden lite, man blir lite rädd och sen så bla 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 bla. Ja. Det är borta på 2 veckor. Sen,
för återigen där, det finns ingen politiker som vill vara den som står bakom att man inte höjde skuldtaket och därmed satte stopp för ekonomin och gjorde folk arbetslösa och orsakade marknadskrascher både för sig själv och sina kompisar som ägde aktier.
Ja, skulle du defaulta USAs ekonomi liksom, be my guest.
Nej, och sen har vi det här med hur ett ras fungerar, liksom, dynamiken i ett ras. När vi var inne i coronakrisen, då var jag felaktigt för negativ på botten, men ganska snart efter att det hade vänt upp så insåg jag att okej, om inte ens världens mest högst värderade marknad och högsta skulder och vad jag trodde var inbyggda obalanser, om inte ens det räcker för att börja knuffa dominobrickor, om inte ens det tar fram någon liten mini-made-off eller tvångsförsäljningar, då kommer ingenting göra det. Så då vände jag och blev liksom, jag är sen dess det mest bullish jag har varit sen sent 90-tal. Och du hade lite tankar om vad som gör ett ras.
Ja, men så här, man kan bolla lite med hela definitionen. Liksom, vad är en krasch? Och en krasch för mig är egentligen att det inte finns någon likviditet. Det finns liksom ingen köpare och säljare, eller finns kanske bara en av dem. Men i den här nedgången, den är så himla kontrollerad. Du vill bara ta upp de här olika sektorerna. XLUN mot XLKN eller utilities mot materials. Du ser, det är bara en ren rotation. Det är ju ingenting som går rakt ner liksom, tillsammans. Utan det är bara rotationer som sker. Och därför så tycker jag att den här kraschen, är, eller kraschen, det är lilla korrektionen på 5%, den är inte alls farlig. Jag skulle snarare vara orolig ifall allting gick ner samtidigt som det gjorde corona. När det liksom inte fanns någon köpare förrän Fed stoppade in. Då var det ju liksom limit down hela tiden. Det var ju ingen som ville köpa. Men det finns likviditet hela tiden. Det är sjukt likvid. Alltså det är en helt annan jargong än vad det var liksom för några, vad blir det, ett år sedan. Kanske ännu mer nu, jag vet inte.
I kraschen 01-02, då berodde den på, mycket på försäkringsbolag som hamnade under vissa solvensnivåer eller liksom garantinivåer i sina portföljer, så de blev tvungna att sälja. Den typen av tvångsförsäljningar, de eskalerar och liksom föder på sig själva. Det som gjorde att nedgången blev så stor då. Nedgången 2008 berodde på att husmarknaden föll och alla var leverade mot husmarknaden, och det gjorde att banker såg ut att gå omkull, och då blir också tvångsförsäljningar, och ju lägre en bankkurs går relativt sitt egna kapital, då blir det förr eller senare omöjligt för dem att ge ut tillräckligt många aktier för att liksom kunna svara upp mot sina förluster. För är du under substansvärdet, då spelar det ingen roll hur många aktier du ger ut, du kommer fortfarande inte öka din kapitaltäckningsgrad. Dessutom en del tvångsförsäljningar hos vanliga privatsparare plus momentumfonder som jag hakar på nedgången. Det syntes ju bland annat av att liksom, vissa av de största sådana momentumfonderna gick väldigt bra 2008. Men den här gången, sen efter corona, då har alla lärt sig att man ska köpa på dippar. Och centralbanker och banker och försäkringsbolag, det är ingen som blir tvångssäljare längre. Och då blir det aldrig det här problemet med likviditet.
Ja, och sen, jag skulle inte säga liksom att jag har en lösning på det där, men jag tror också att bara hela tesen att jämföra förra kraschen med nu, det är helt fel. Alltså, kolla bara hur snabbt de kommer ut i systemet kontra 08-01. Alltså, du hade problem att få ut $80 billion till Goldman Sachs eller till vad det nu var för att liksom lösa ut dem. Det där löser du på 5 minuter nu. Alltså, de där pengarna, det är liksom småsummor. Och liksom hastigheten som du kan få ut de här stora summorna på, det är liksom det är helt annat play.
Ja, de har alla verktygen framlagda på bordet, kan man säga. Så att om det behövs en trillion, då har man det samma kväll.
Ja, jag menar, vadå? De skulle rösta för en bill nu som var på 1,5 triljoner, en på 3,5 triljoner och sen få ut husbudgeten på 4,3 trillion. Alltså, det är löjligt mycket pengar.
Ja, så om det här ska kunna bli ett riktigt ras, alltså låt oss säga mer än 15% på indexnivå någon gång de kommande åren.
Då ska någonting liksom
det måste vara något helt
hända.
Nytt. Ja,
ja,
något helt nytt.
Ska vara någonting.
Det skulle ju kunna vara liksom the Taiwan War Trade.
Ja,
men det är ju så extremt låg sannolikhet att Kina faktiskt gör en sån sak.
Ja, eller att någon konstig bank skulle ha någon exponering mot Evergrande och sen så skulle det i sig göra en dominoeffekt.
Nej, men banker kommer ju aldrig bli en dominoeffekt. Det tror jag, det har man koll på. Då steppar Fed in direkt. För det, efter Lehman så har man lärt sig att aldrig någonsin låta en bank gå omkull.
Ja, det är som liksom förut som vi har sagt. Liksom, du har ingen aning om vad som kommer vara triggern till det. Man får bara spela med oddsen. Liksom. Är det bra risk reward att vara lång index uppe på liksom 4500 eller vad det nu var till kontra nu? Det vet inte.
Innan vi är klara för idag, vi kanske skulle prata någon minut om Aselio. Och sen släpper vi fram Filip Koslowski från Lemse.
Ja, jag tycker det är otroligt roligt att läsa exakt samma artikel som publicerades för 4 veckor sedan. Och det var nästan ingen ny information, utan det är ju obvious att den här människan bara vill tjäna pengar på klicks. Jag menar, jag bad ju nästan dig att du skulle skriva den mest negativa artikeln du kunde bara för att visa att det är ingenting att oroa sig för. Det är ju exakt, de följer planen, det är ingenting annorlunda som har hänt. Det är exakt samma case. Det är exakt samma bolag som det var när jag såg på 70 kronor som det står i 25 kronor. Det är ingen skillnad.
Jag vill ju gärna försvara DI och Sven här, för jag skulle göra exakt samma sak om jag var i deras situation. Det är ju väldigt enkelt när du har ett bolag som har ett fast schema som de håller sig till. Du vet att de inte har några intäkter eller liksom färdiga kunder ännu.
Missförstå mig, jag tycker att det är bra att man granskar. Det ger ju bara ännu mer transparens till bolaget. Det tycker jag är jättebra, men det är exakt samma artikel. Det är ingenting som är nytt. Det enda som är nytt, det är väl kanske att man vet att det är Paperhands ägare Aselio som säljer som...
Ja, men det som är både instruktivt och lite förvånande, alltså någonting som gör att man ändå tycker att livet är värt att leva, att det är kul att vara på marknaden, det är att den här kursen faktiskt reagerar på att det kommer en exakt likadan artikel igen. Det visar någonting. Det som du säger, det visar att det finns mycket svaga händer i Aselio. Och det är lite tråkigt förstås, för det betyder att folk säljer när de inte borde och, ja, det, vad vet jag om det, det vet vi först efteråt. Men säljer och kanske förlorar pengar på att de blir uppskrämda eller att de ligger belånade. Och jag tror också att det var en del 5 gånger certifikat som knockades på grund av att det var -20% på en dag. Och det där är ju förstås, ja, det är väldigt tråkigt, för det är människor som förlorar riktiga pengar på grund av det här. Själv så drömde jag förresten i natt. Jag drömde att jag var ansvarig för någon slags Air Aselio och jag tappade kontrollen över planet och det kraschade och det kom ut massa tilltuffsade människor som hade blivit av med sina tillhörigheter och tittade anklagande på mig. Intressant.
Ja, nej, så här, jag skulle inte vara förvånad ifall det kommer ut en till artikel som det står exakt samma sak om 1,5 månad, för det är riktigt bra clickbait. Ja, och de tjänar ju pengar på det. Jag skulle också göra det. Jag skulle bara mjölka kossan så länge jag kan.
Ja, och sen om när det vänder upp och Aselio får sina order enligt plan någon gång runt årsskiftet, då kommer man gå till DI igen när det då skrivs de behöver inte ens säga att de hade fel, det är bara då kan man skriva en positiv artikel, Azelio framgångssaga inom elektromagnetisk,
och sen så blir det en reflektiv trade liksom. Det blir samma sak uppåt när vi går upp alltså.
Ja. Nej, så ingen skugga på DI om någonting, så är det väl kanske eventuellt ett underbetyg åt marknaden, men ja, som verkligen. Sagt, det vet vi ju först efteråt.
Ja, och med det sagt så har du
lyssnat på
Ante.
Nu kommer ett litet specialinslag med ett lite bortglömt men spännande bolag som jag hoppas att vi ska få höra mer av. För några veckor sedan så träffade jag nämligen en investerare i uranbolaget Goviex, och det ledde sen till det här samtalet med Daniel Major som är vd för Goviex som vi sände i avsnitt 50. Det visade sig också att samma investerare är ägare i bolaget Leading Edge Materials. Och där är en bekant till mig, Filip Koslowski, vd sedan några år tillbaka. Filip kom förbi kontoret förra veckan och vi satt och pratade lite grann om Leading Edge Materials. Och mot slutet av konversationen så tyckte jag att det här är ju faktiskt så intressant att fler borde få höra. Så vi spelade in de sista 10 minuterna av samtalet. Filip, ge en liten kort introduktion till dig och Leading Edge Materials.
Jag är vd för Leading Edge Materials. Vi är ett kanadensiskt publikt bolag. Vi har vår primärnotering på Toronto Venture Exchange. Har haft en dubbelnotering på First North Stockholm sedan början av 2018. Vi har även en notering på OTCQB i USA och handlar i Frankfurt. Om vi börjar med vad bolagets strategi är, så är vi fokuserade på det som kallas kritiska råmaterial. Och vi har valt att ha ett strategiskt fokus på projekt inom EUs gränser. Kritiska råmaterial bedöms av EU som sådana som har ett högt ekonomiskt värde och en hög försörjningsrisk. Det ekonomiska värdet kommer från att de här råmaterialen ofta är länkade till förnybar energi, elmotorer, bilbatterier, den här framtidens teknologier. Och försörjningsrisken kommer egentligen mestadels av att Kina totalt dominerar värdekedjan för de här råmaterialen. Så tittar vi på grafit för batterier, står Kina för nära 100%. Sällsynta jordartsmetaller, står Kina för nära 100% också. Och EU är helt importberoende av de här. Och EUs möjlighet här egentligen är att skapa ett nytt energisystem som är byggt på förnyelsebar energi. Man är inte beroende av import av olja från Mellanöstern eller naturgas från Ryssland. Men man kan inte byta ut det beroendet mot ett beroende av de råmaterial som behövs för att bygga ut det här nya energisystemet.
Vad är en sällsynt jordartsmetall?
Den är inte så sällsynt. De är ganska brett utspridda i jordskorpan. Det som är sällsynt med dem är att hitta dem i tillräckligt höga koncentrationer på ett och samma ställe, så att det blir ekonomiskt lönsamt att bryta dem. Sällsynta jordartsmetaller upptäcktes faktiskt inte så långt härifrån där vi sitter idag. Ytterby, Vaxholm i Stockholm, början av 1700-talet. En svensk geologintresserad löjtnant hittade de här i en gammal kvartsgruva. Hittade ett mineral som man inte hade sett tidigare, och det visade sig att det innehöll sällsynta jordartsmetaller. Sen har det tagit ungefär 300 år från det till att faktiskt lista ut vad de är bra till för. Men de har väldigt unika kemiska, magnetiska egenskaper. Därför är det material som man vill ha för att då producera de absolut starkaste magneter man har idag. Neodym, järn, boronmagneter, permanenta magneter. Och det är de magneterna som man helst vill använda i elmotorer och vindkraftgeneratorer. Om du tänker då, om de är de starkaste magneterna så är de mest effektiva magneterna. Mest effektiva magneterna så har du din elbil kan åka ännu längre på samma batteri. Samma sak med vindkraftsgeneratorn. Kan generera mer vind från den vind som kommer in i propellerna.
Vilka är de här jordartsmetallerna?
Och... ja, de är totalt 17 stycken. Så det är de 15 stycken som är på lantanoid-serien på det periodiska systemet.
Kommer alla från svenska Ytterby?
Ja, den här orten. Och den är världskänd för att vara den ort som har döpt flest element i världen. Och Sveriges berggrund är ju väldigt väl mineraliserad av många olika saker. Vi vet att det finns mycket järn, men vi har alla de här andra sakerna tack vare våra geologiska förutsättningar. Och där har vi vårt projekt Norra Kärr, som är en av de största fyndigheterna i världen för den här typen av sällsynta jordartsmetaller. Och särskilt när man pratar om tunga mot lätta jordartsmetaller, så är det att de lätta jordartsmetallerna är mycket mer frekvent förekommande och de tunga är mer sällsynt. Men Norra Kärr har då mycket av det här dysprosium och terbium. Och det är egentligen neodym, resodynium, dysprosium och terbium ser de sällsynta jordartsmetaller man behöver för permanenta magneter.
Berätta lite om er vision.
Vår vision som bolag är egentligen att bli mer hållbar försörjning av de råmaterial som behövs för den gröna omställningen. Och det här är ju Socialdemokraterna nyligen pratat om. Vi behöver öppna nya gruvor i Sverige för att kunna möjliggöra den gröna omställningen. Moderaterna har också det som en del av sin gröna högerlinje. Och vi är ett av de bolag som har två stycken väldigt viktiga projekt som kan möjliggöra en mer självförsörjning för Europa. Och som sagt, jag nämnde tidigare, jag kan nämnas igen, Kina står för nära 100% av det här. Och det är klart att de vill inte sälja en elmotor som kostar 500-600 dollar till Europa. De vill sälja en elbil som behöver den här elmotorn till Europa för då 40-50 000 dollar. Och där ligger vi väldigt strategiskt till. Det är klart att vi är en del av en mycket längre värdekedja som handlar om råmaterialen, applikationerna och så användningen i slutprodukterna. Och ja, det är samma sak gäller för grafiten.
Vad är det som egentligen gör er grafitgruva så värdefull och speciell? Kol finns väl precis överallt?
Grafit är som sagt, det är kol som grundämne, men i en särskild struktur där man har då lagrena av grafen. Så att en grafitflaga är egentligen flera lager av grafen. Har väldigt bra värmetålighet.
Alltså en helt platt 2D-struktur i grafiten.
Grafen är 2D, grafit är 3D.
Ja. Mm.
Och det har väldigt bra elektrokonduktiva egenskaper, värmebeständighet, hållfasthet. Och det är därför grafit är det material man använder i anoder för litiumjonbatterier. Så vi har syntetisk grafit, vi har naturlig grafit. Naturlig grafit är kol som har då under tryck och temperatur av moderjord grafitiserats. Alltså där man har fått de här olika lagren. Medan syntetisk grafit är där man tar olika fossila biprodukter från oljeindustrin, grafitiserar i stora ugnar, 3000 grader under väldigt lång tid för att få till samma sak.
Varför är de här egenskaperna så viktiga?
Det handlar om batterier. Så elektrokemi och med den liksom explosiva boom vi ser i batteriindustrin i Europa. Northvolt är säkert väldigt bekant för alla som lyssnar i Sverige, där man har 60 gigawattimmar kapacitet planerat i Skellefteå. Ytterligare 50 gigawattimmar med Polestar eller Volvo Cars i Sverige. Och sen, men totalt ser man vid, när vi kommer till 2030, så är planerna som annonserats för 1000 gigawattimmar. Och det är ungefär 1 miljon ton ekvivalent av anodmaterial.
Kan du sätta Northvolts storlek i relation till Leading Edge Materials kapacitet i gruvan och förädlingen av ert material?
Vi har presenterat en rapport, en teknisk rapport som är ett regulatoriskt dokument för oss man kan läsa. Och där planerar vi för produktion av 7500 ton per år. Det är ungefär 7,5 gigawattimmar av batterier som vi möjliggör. Men ungefär 500 000 bilar, så det är inte fysiskt. Så att vi, ja, i framtiden får man se vad vårt strategiska beslut är. Blir vi en liten nischspelare som producerar ett väldigt hållbart och väldigt högprestanda material för någon nischapplikation som en sportbil? Eller tittar vi på att skala ut vår produktion genom att ta in ytterligare feedstock från utanför Sverige, men stora värdeförädlingen ligger på förädlingen. Så att vi tar ett grafitkoncentrat, så bryter mineral från marken, producerar grafitkoncentrat 93%, och så ska man upp till 99,95% grafitrenhet för att kunna ha de här fantastiska egenskaperna i batteriet.
Hur ser faktorer som kostnad för produktionen och miljöavtrycket ut för er produktion jämfört med materialet från Kina?
Lyssnar man på batterifabrikerna så är deras värdekedjor väldigt viktiga för att liksom, ta till exempel Northvolt, de vill producera världens grönaste batteri. Det är ju bara så grönt som de råmaterial de tar in i sina batterier. Vi ser det som en konkurrensfördel för oss. Vi är baserade i Sverige. Vi har tillgång till vattenkraft där vår gruva är lokaliserad. För att kunna visa på det värdet så har vi tagit fram en livscykelanalys av en engelsk konsultfirma. Där tog man fram ett värde som är då 1,8 ton koldioxidavtryck per en ton av produkt. Och det är ju, ja, för att sätta det i perspektiv så är det nästan en 90% i minskning jämfört med de nuvarande kinesiska alternativ. Och det här är såklart att det är en marknadsföringsmässigt en väldigt bra sak att ha, men det kommer bli incentiv för våra kunder där man lyssnar när man börjar prata koldioxidskatter på material som ska komma in i Europa. Utsläppsrätter i Europa nu, vad handlas det till? 60 euro per ton. Jag tror jag har gått upp från 30 euro per ton för inte så länge sedan. Volkswagen till exempel räknar med 100 euro per ton koldioxidavtryck internt i sin budgetering. Man börjar prata faktiska kostnader på koldioxidavtryck. Och det är väl det som kommer få folk att tvingas välja bättre alternativ.
Leading Edge Materials anodmaterial är alltså både mer kvalitativt och mer miljövänligt än det kinesiska. Det låter som att det borde räcka ganska långt.
Vi som vilket annat bolag som helst som har en produkt vi vill sälja, vi behöver konkurrensfördelar. Vi kan med vår termiska reningsprocess så kan vi då peka på ett mycket lägre koldioxidavtryck, mindre klimatpåverkan av vår produkt för våra kunder. De är mer villiga att köpa från oss. Vi har även bättre då elektrokemiska egenskaper på grund av den här termiska reningsprocessen, för vi kan rena det i en högre grad jämfört med en kemisk reningsprocess som är det som används i Kina idag. Och andra, man får lite ytmodifiering och så när man bränner av kanterna på material. Så skapa en så bra produkt som möjligt som våra kunder vill ha.
Det ska bli spännande att följa den här resan mot svensk grafit i europeiska batterier. Tack så mycket, Filip.
Tack själv, Mikael.
Du har lyssnat på Antiloop podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antiloops senaste memos.